Ja, då har vi täckt Gamla testamentet väldigt snabbt, men ändå. Och i eftermiddag så slog vi fast då att Abrahams förbundet som Gud instiftade med Abraham i Första Mosebok 12, vers 1-3 innebär att judarna är Guds folk för evigt, givna landet Israel, och att det här ska vara en process som leder till välsignelse för hela mänskligheten, alla som vill ta del av det, respektive förbannelse om man går emot det. Och vi såg att Abrahams förbundet är villkorslöst. Det är inte ett förbund som bygger på likvärdiga prestationer, utan något som Gud bara gör, bara ger. Och vi sa att det här är ju inte bara så att judarna är då utvalda av nåd, de är utvalda som ett tecken på Guds nåd. Och det visar sig i bibelhistorien när till exempel en person som Jakob blir den första som får namnet Israel. Och fram till att han får namnet Israel så har han levt långt, långt ifrån ett perfekt liv. Och det gör det uppenbart att Israel är ett namn man inte får på grund av förtjänst, utan på grund av att Gud utväljer av nåd som ett tecken på sin nåd. Och jag förtydligar också i eftermiddags att det här innebär inte att, att man automatiskt kommer till himlen om man tillhör det judiska folket. Och det innebär inte heller att man blir särbehandlad som en bortskämd favorit. Utan jag lyfter i eftermiddags fram att det judiska folket i Gamla testamentet blir strängare behandlat än något annat folk. Eftersom Gud förväntar sig mer, eftersom de har fått mer. Men de kommer att förbli Guds utvalda folk för evigt. Eftersom de är utvalda av nåd så kan de inte bli diskvalificerade som Guds folk för att de inte sköter sig. Och det här blev väldigt tydligt när jag läste Jeremia kapitel 31, vers 35 och 36, som slår fast när det judiska folket är som djupast inne i avfall, då fienderna stormar in i Jerusalem, då templet bränns upp, och det är faktiskt på grund av folkets synd. Profeterna är väldigt tydliga med det. De hade varnat folket i hundratals år och folket hade konsekvent fortsatt att vända Gud ryggen. Och när så fienderna håller på att storma in, när det judiska folket är på en riktig bottenpunkt, bottennotering i sin andliga formkurva, då säger Gud till Jeremia att det judiska folket är Guds folk för evigt så länge atmosfären fungerar. Och det lyfter upp denna princip på ett tydligt och bekräftande sätt. Sedan så gick jag kort in, vi hann beröra evangelierna mycket kort, och jag talade just om hur judarna, framförallt de skriftlärda ska vi säga, på Jesu tid hade bryderier, eftersom Gamla testamentet pekade mot både en messias som kommer på himlens moln, som monumentalt tar all makt över allting, och samtidigt en messias som lider, som blir föraktad, som blir ringaktad, som bär mänsklighetens synd. Och jag glömde säga det faktiskt innan paus, men den vanligaste judiska lösningen på detta är tvåpersoners teorin, att tänka att det är två personer. Man pratar om Mashiach ben David, Mashiach ben Josef, Messias Davids son som är den högmessianska och Josefs son som är den lågmessianska. Men vi hann beröra Jesu lösning, som ju är Guds lösning. Jesus är ju Gud och människa på samma gång, som bekant. Och den är ju då en person, två ankomster. Och vi skulle kunna säga då att den första ankomsten, som vi nu har 2000 år bakåt i historien, var då den lågmessianska. Och vi väntar på den högmessianska ankomsten. Ja, det var eftermiddagen. Då går vi vidare. Och Jesus nu då, på väg mot korset i sista veckan. Väldigt passande att läsa just nu när vi är på väg in i sista veckan. Han har en skarp uppgörelse med en del av de som var ledare i det judiska folket. Jag säger avsiktligt en del, För väldigt många judar följde ju efter Jesus. En del av ledarna säger ju till och med om folket. Hela folket följer efter honom. Det här kom att förändras med Jesu korsdöd och många slutade med det. Men det är viktigt att se helhetsbilden. Men Jesus har en uppgörelse med de judiska ledarna, en del av dem. Och mot slutet av den här uppgörelsen så öppnas någon form av profetiskt fönster, så som det så ofta gör när Jesus talar. Och då säger han så här, Matteus 23, vers 37-39. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeten och stenar de som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar? Kycklingar? Jag menar kycklingar. Kycklingar, det var en spännande uttal. Jag vet inte om man säger så någonstans i Sverige, men inte i Alingsås tror jag inte. Samla sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Nu får ni själva ta hand om ert övergivna hus. Ty jag säger er, ni ser mig inte mera förrän den dag då ni säger Baruch haba b'shem Adonai, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Och det jag vill lyfta upp här då, det är alltså att Jesus kunde ju ha sagt så här, va? Jag säger er, ni ser mig inte mera om ni inte en dag säger. Men så säger han inte. Utan han uttalar ju en profetia här, va? Han säger, ni ser mig inte förrän ni säger Baruch haba b'shem Adonai. Så det Jesus talar ut här är att det kommer komma en dag då det judiska folket som folk kommer ropa ut om hans ord stämmer. Om hans ord inte stämmer, då är det ju inte så. Men om han är Messias, då stämmer hans ord. Och om hans ord stämmer, jag tror det, då betyder det att det kommer komma en dag då det judiska folket som folk kommer att ropa till Jesus Kristus, eller Yeshua HaMashiach, Jesus Messias, det är ju samma Messias Kristus. De kommer ropa Baruch haba b'shem Adonai, och då kommer han. Det är tidstecknens tidstecken. Och skulle vi märka att vi börjar dra nära den tidpunkten då det här sker, så skulle det ju vara väldigt intressant. Det skulle ju vara en kraftfull klocka som ringer att Jesu ankomst är nära. Skulle man kunna tänka, bara han vet när, men det skulle vara ett tecken. Och det här ligger väldigt nära många rabbiners tradition. Jag har diskuterat med goda vänner, ett par bröder som är, vad ska man säga, på rabbiners nivå i alla fall. Och de är ortodoxa judar. Och de säger så här att de har en tradition. De har till och med en bok i sin affär som innehåller den här traditionen. Att om det judiska folket för en dag tillsammans skulle ropa till Messias kom, då skulle han komma. Så många rabbiner ser som sin uppgift att liksom bara få alla judar att en enda dag skärpa till sig och be Messias komma, då skulle han komma. Och det ligger väldigt nära det här. Med det lilla tillägget från vår sida att vi tror att det är Jesus som är Messias. Så det är honom de måste ropa. Vända sig åt rätt håll. Okej. Om vi nu då går vidare in i apostlagärningarna, så kan vi ju lägga märke till att den första kyrkan var 100% judisk. De som var kretensare och allt vad det nu var för någonting, de kom ju från världens olika hörn, det vill säga romarrikets olika hörn. Men det var ju proselyter, alltså de som är på väg att bli judar eller judar. Det var alltså inte icke-judar i fokus där, utan det var judar. Kanske några icke-judar, det kan ju inte jag garantera, men alltså det var framförallt judiskt perspektiv. Jesus hade talat till dem om att budskapet om honom skulle nå ut till alla stammar, länder, språk och folk. Jesus hade sänt dem med missionsbefallningen, eller hur? Gå ut till alla folk och gör alla folk till lärjungar. Men du förstår, på den tiden så tog sig människor inte liksom själva över gränser som de var vana att sätta upp. Vilket är väldigt likt hur det är på vår tid. Så det var liksom inte så att man omedelbart började att missionera bland icke-judar. Tvärtom, den första kyrkan var 100% judisk, såg sig helt enkelt som vi är den grenen av judarna som har förstått att Jesus är Messias. Så Gud måste skruva upp volymknappen. Det har ni ju inga problem med, eller hur? Och det gör han i Apostlagärningarna 10 och 11. Ni kan själva läsa det, jag bara återberättar det kort, måste vinna tid. Och i Apostlagärningarna 10-11 så befinner sig Petrus i Jaffo. Någon här som har varit i Jaffo, det måste det vara. Vi sitter ju bland Israelkännare. Har ni varit vid Simon Garvarens hus? Utanför, ja, man kommer inte in, men utanför. Där finns ju en fyr också, precis där. Där Benny Hinn brukade sitta som ungdom. Var det sant? Han är uppvuxen där, han brukar sitta där uppe i fyren och fundera på sin framtid. Men det tar vi en annan gång. Nåväl. Nu befinner sig Petrus i Jaffo, Apostlagärningarna 10. Och det är ju intressant nog hamnen, porten till omvärlden. Det var därifrån Jona flydde från Gud. Och ni vet, Jona har vi ofta raljerat över. Jona har vi ofta gjort till liksom själva urtypen för en olydig person. Eller hur? Men alltså, jag förstår Jona. Och jag tror judarna förstod honom också. Och förstår. För han fick ju en helt totalt i judiska ögon metafysiskt märkligt kommando. När Gud säger till honom: du ska gå till Nineve. Alltså till den kulturens mänskliga centrum som var så icke-judisk som det kunde bli. Och det här var man absolut inte van vid. Och där skulle han gå och han skulle förkunna omvändelse och förlåtelse. Han fick en fullkomlig chock. Flydde för sitt liv åt andra hållet. Från Gud. Och Gud fick ju ta i med lite, vad ska vi säga, inte hårdhandskar men valhandskar. För att få honom åt rätt håll. Men det var så inte konstigt att han stretade emot så mycket. För att själva problematiken låg inte liksom i att han inte ville det Gud ville. Han är inte en märkvärdigt olydig profet. Han fick ju en otroligt märklig kallelse jämfört med många andra profeter. Att gå till ett annat folk och ösa ut omvändelse och barmhärtighet på det här sättet. Till slut gör han ju det. Och, nåväl. Nu är Petrus, mycket intressant, på samma plats som där Jona flydde. Och ni vet, Gud, han är mästare på att hålla ihop röda trådar. Han är mästare på det. Och på den platsen så talar nu Gud till Petrus. Och Petrus står uppe på taket och ber. Han följer uppenbarligen templets bönetimmar. Och han är där uppe och ber. Och så får han se rena och orena djur och Gud säger slakta och ät. Och då säger Petrus: jajamensan, du vet, vi har struntat i lagen, det gjorde vi sedan Jesus kom, så det är ingen fara liksom, det är bara att sätta igång. Sa han så? Han sa: nej, nej, herre, aldrig har jag ätit något orent. Alltså, han reagerade så som en from jude reagerade. Vilket gör det ännu tydligare med den organiska kopplingen att den första generationens kyrka var en del av det judiska folket. Men Gud har ju satt igång någonting. Chockartat. Och så är det ju ofta när Gud går över gränser. Vi blir väldigt chockade. Men det är bara att hänga på. Och nu så förs då Petrus via kraftfulla tilltal och ditskickade budbärare, så förs han upp till Caesarea vid havet. Caesarea Maritima. Har ni varit där? Ligger vackert vid havet och det är en fantastisk plats. Jag brukar älska att predika på den platsen för pilgrimsgrupper. Historisk plats. Tänk er nu. Detta var den mest föraktade staden i hela landet Israel. Judarna föraktade den staden för den var ju som en del av Rom mitt i Israel. De levde romerskt, det var romare där. De hade tempel till och med till gudinnan Roms ära. Mitt i centrala. Jag har många gånger sett ruinerna av det här templet. Dit förs nu Petrus in tillsammans med ett par bröder. Jag lovar er att han inte gick in dit med lätta steg. Och så kommer de in till soldaten Cornelius och massa flera romerska familjer bredvid. Ni vet, det är förmodligen alla åldrar där. Och Petrus, han bara måste följa den helige andes ledning, så han börjar predika om kristen tro. Om Jesus. Samma som han brukar predika om. Och så faller den helige ande. Och det går ju liksom inte att missa det. Och de beter sig precis där som i Apostlagärningarna 2. Det finns en väldigt stark parallell mellan Apostlagärningarna 2 och Apostlagärningarna 10-11. Det är en ny pingst. Själva poängen med Apostlagärningarna är att pingsten är ett pågående fenomen. Det är inte en engångshändelse, utan det är som en våg som kommer gång på gång från himlen och trycker ut Guds rike mot nya gränser. Och det här är ju heligt, men på samma gång kan jag inte låta bli att le. Kan du se den enkla fiskaren från Galileen framför dig? Som står där tillsammans med sina vänner och ser på hur romarna fylls av den helige ande. Och de bara har en konferens. Jaha, och vad gör vi nu? Och så säger de, ja, vi får nog döpa de här. Finns inget annat att göra. Så de döper dem. Och sen är det dags för det minst roliga av allt. Tillbaka till Jerusalem. Hem till gänget igen. Hur var det för er där nere i Jaffa? Hur gick det på missionsresan? Jo, bröder, det gick väldigt bra. Vi har lite vi måste berätta här. Och ta det lugnt nu. Bara sätt er ner och ta det riktigt lugnt här. Ska vi ta det steg för steg här? Ska vi säga, inte bli upprörda nu, utan nu ska ni få ta det riktigt avslappnat. Ska vi försöka få igenom det här. Och så börjar de ju berätta det här. Och det blir ju en chock. Men Gud lägger ju allt till rätta. Och i Apostlagärningarna 15 så har de ju det första kyrkomötet, brukar vi säga. Och där har man ju ett par frågor på bordet. Fråga nummer ett är, får icke-judarna komma in i Kristi kyrka? Det handlade inte om att icke-judarna skulle bli en del av det judiska folket. Frågan var, skulle de komma in i Kristi kyrka? Skulle de få del av den andliga delen av Abrahams förbundets välsignelser? Det vi pratade om i eftermiddags, lika mycket förlåtelse, lika mycket nåd, lika mycket barmhärtighet, lika mycket den heliga ande. På det sättet lika mycket Guds folk, men på ett annat sätt. Så fråga ett var ju då, får de ta del av detta? Är det det Jesus menar nu? Är det den heliga ande leder till? Fråga två är, ska de då hålla Torah? Och med Torah kan man mena olika saker. Hänger du med mig? Lagom fort? Jag brukar tala fort och sen öka tempot. Okej? Okay. Är det lagom fort? Okej, okay, bra. Då kan jag öka snart. När det gäller lagen så kan man beskriva den som en lök. Vad är Torah? Ja, Torah är ju flera olika saker. För det första är det dubbla kärleksbudet. Det är ju Jesus helt med på att det är det viktigaste av alla buden. Sen kommer de 10 orden, de 10 buden. De känner du till? Från söndagsskolan, konfirmationslektionen och så vidare. De 10 buden. Sen efter det så kommer de 613 buden och påbuden som en from jude ska hålla. Det är nästa ring. Och efter det kommer hela första till femte Mosebok, Pentateuken. Och efter det hela gamla testamentet. Hänger du med? Dubbla kärleksbudet, 10 buden, 613 buden. Första till femte Mosebok, hela gamla testamentet. Och sen kan vi prata om muntlig Torah, men det släpper vi just nu. Vi behöver inte liksom komplicera mer än vad vi gör. Och då är frågan, man måste ställa sig frågan, vilken del av Torah talar de om? Annars blir det väldigt förvirrat. Och de pratar alltså här väldigt tydligt om de 613 buden och påbuden som en from jude skulle hålla. Påbjudet i gamla testamentet. Och frågan är nu, ska icke-judar hålla detta också? På fråga ett, om de får vara del av Kristi kyrka, lika mycket förlåtelse, lika mycket Guds folk som jag sa innan, den andliga välsignelsen av Abrahams förbundet. På fråga ett svarar de, vad svarar de? Ja, och det är vi alla tacksamma för. Tack för det. Fråga två svarar de, nej. De behöver inte hålla de 613 buden. Det var också tacksamma för. Nåväl. Här har vi nu den första kyrkomötet, och här har vi nu hur icke-judarna kopplades in i detta. Och med grundval av det så vill jag nu gå till Romarbrevet 9-11. Och det ska gå mycket snabbt. Jag har ju börjat snabbt så jag kan fortsätta snabbt. Och Romarbrevet 9-11 handlar nu om, det är den mest systematiska presentationen i Nya Testamentet om förhållandet, förhållningssättet man ska ha, vi som lever i kyrkans tidsålder, med koppling till att det judiska folket hade eviga löften att de är Guds folk. Hänger ni med? Jag kan berätta medan ni får vila hjärnan en sekund innan jag fortsätter. Som grekiska student så börjar man läsa Johannes evangeliet ofta. Och man får ett oerhört självförtroende. Det är korta semitiska huvudsatser. Han skriver ju grekiska som vi skulle skriva engelska. Va? Inte riktigt samma ordförråd, inte så komplicerade satser. Så man kan läsa och man känner ganska snabbt att man är oerhört duktig. Man får en enorm stolthet och känner sig väldigt skärpt. Och sen tar då läraren med ett leende fram en text från Paulus och sätter framför den. Och då försvinner allt självförtroende man någonsin har byggt upp. Det är ett helt annat ordförråd. Paulus slänger ut ett huvudsats. Och sen letar man förtvivlat efter när meningen ska avslutas. Slänger in 19 bisatser som alla hoppar på varandra från olika vinklar. När man till slut för allting tillbaka till källan igen. Och vid det laget så är man som teologistudent helt knäckt. Det är ju Guds ord. Och det är fantastiskt att läsa. Men Paulus, han går inte in på saker på ett ytligt sätt. Det är underbart att läsa Petrusbrevet, har ni gjort det? Andra Petrusbrevet. Där skriver Petrus så här. Läs gärna Paulus skrifter. De är mycket bra och nyttiga att läsa. Och så ser jag framför mig hur fiskaren från Galileen sitter och tittar på Paulus texter så ögonen håller på att blöda. Och så fortsätter han. Det finns en del där som är svårt att förstå. Men det är Guds ord, säger jag. Det är härligt att Gud använder olika personer, eller hur? Nåväl. Vad skriver nu Paulus? Ja, jag vill ge dig ett par punkter om Romarbrevet 9-11. Och gå själv hem. Det var som jag sa på eftermiddag. Jag är inte här för att sälja mitt paket. Utan det här är väl en väldigt vanlig åsikt om vad han säger. Det kan jag säga. Det är rätt så mainstream bland många kommentatorer. Men det finns ju avvikande uppfattningar. Och min största bön är att du ska få en passion för Guds ord. Behöver du läkerol eller? Okej, okay, har du nog med läkerol eller? Okej. Okay. Britt var så vänlig och försynt när jag erbjöd henne läckerål. Hon ville gärna ha, så tog hon två. Mycket artigt sådär. Hällde jag på lite till. Så generöst. Nåväl. Nu då, vad säger Paulus? Romarbrevet 9-11. Jo, ni får själva läsa igenom det sen. Jag kommer läsa lite, men det är lite i Romarbrevet 11 först. A. Judarna är Guds folk. Han börjar där. Judarna är Guds folk. Och så räknar han upp allting som det judiska folket har fått. Och han kommer fram till att de är Guds folk. B. Majoriteten, inte alla. Han är själv jude. Första kyrkan var 100% judisk, som vi nyss har märkt. Men en majoritet av det judiska folket. Och han märker, det är som att profetiskt så ser Paulus framför sig i världshistorien hur det kommer att bli så att judarna kommer manövreras ut, speciellt de som tror på Jesus, och hur majoriteten av det judiska folket för en lång tid inte kommer att tro på Jesus. Och då skriver han då, men B. En majoritet av det judiska folket säger och kommer för en lång tid att säga nej till Jesus som Messias. Vad tycker Paulus om det? Han skriver så här. Han skulle önska att han själv blev skild från Gud och slängd i helvetet om det kunde få hans judiska bröder att vända om till Jesus. Det får inte jag riktigt till att Paulus tycker det är oviktigt med Jesus. Eller att det är oviktigt för det judiska folket med Jesus. Jag vet inte vart du får det, men jag får det inte dit. Jag bara säger vad han skrev. Han skrev så. Du kan själv läsa det innan till. Det står så. 3. Paulus vidare. Och på typiskt paulinskt vis. Paulus är ju så här, va? Å ena sidan så bygger vi så här. Och så bygger vi så här. Och så bygger vi så här. Och så bygger vi så här. Så då säger han nu. Men, punkt 3. Det är bara Gud som kan vända mörker till ljus. Det är bara Gud som kan vända förbannelse till välsignelse. En stark bibeltext om det är 5 Mosebok 23, vers 5. Men Herren din Gud vill inte lyssna på Biliam, utan Herren din Gud förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig, för Herren din Gud älskade dig. Det är bara Gud som kan göra det. Det är för övrigt en väldigt fin text att ta med sig in i sitt eget liv. Jag och min fru lärde oss göra det när jag blev attackerad på en gång. På ett lite elakt sätt, kan man tycka. Jag själv var väldigt ledsen. Och vi satt vid köksbordet, det var för ett par år sedan. Och så bara kom den här bibeltexten till oss. Att Herren kan vända förbannelsen till välsignelse. Och korset är väl det ultimata tecknet, eller hur? Korset är ett avrättningsredskap. Och det har blivit försoningens tecken. Och därför har nu jag och min fru lärt oss, nästan instinktivt, att så fort det kommer något jobbigt, det kommer en smäll, det gör det ju i livet, eller hur? Så fort det gör ont, det gör det i livet ibland. Då bara citerar vi 5 Mosebok 23:5 och så bara ber vi nu, i Jesu namn så vänder vi den här förbannelsen i välsignelsen. Och så bara letar vi efter välsignelsens vinkel. Och det är så otroligt ofta som vi då hittar en välsignelse som inte hade varit där om inte attacken först hade kommit. Det finns något på predikan nu 2 minuter, sen går jag vidare här. Det finns något på hockeyspråk och fotbollsspråk som heter kontring. Det känner ni till. Omställning pratar man om idag. Det är precis vad det här är. En omställning, en kontring. Och för att ge en kort predikan innan jag går vidare, så tror jag att Gud vill ge oss mycket mer, som Bengt Pleijel säger, himlar anamma. Och jag brukar, som är hockeytokig, jag brukar kalla för den andliga Foppa-effekten. Känner ni till Peter Forsberg? Mm. Det är så här att Peter Forsberg, som spelare, så han är ju ett geni. Den enda gången som Peter kan spela lite sämre, och jag studerade honom, jag såg honom själv när han höll på att bryta fram som stjärna i Västerås. Jag gick ofta och kollade på hockey på Västerås, jag höll på Västerås, så jag kan mycket om lidande. Och där studerade jag Peter Forsberg under en hel match. Han gjorde inte ett enda misstag under hela matchen. Och han gjorde många rätt. En fullkomligt makalös spelare. Och enda gången som Peter kunde bli lite dålig, eller så oskärpt, det var när han hade tråkigt. Och då var det en känd match som du kanske kommer ihåg för ett par år sedan. Då Sverige spelade mot Finland. Och Sverige låg under med 5-1. Och de hade behandlat Peter precis rätt. De hade bara liksom inte stört honom. Låtit honom bara åka omkring för sig själv. Och han blev trubbigare och trubbigare som hockeyspelare under matchens gång. Men så gjorde de ett misstag. Någonstans mitt i andra perioden så blev de lite övermodiga. Och då gav en finsk back sig fram och gav Peter en riktigt stor smäll. Smällde till honom. Och bloden spruta. Och han låg där bakom mål och liksom bloden, vet, sådär, va? Det ser mer ut än vad det är ofta. Men alltså det var väl en spräckt läpp eller något sånt där. Och så ställde sig Peter Forsberg upp efter att ha fått smällen. Och så såg man hans blick när han åkte mot båset. Och kommentatorn som då tror jag kände Peter Forsberg sa bara så här: oj, det där var inte smart gjort. Nu är Peter arg. Och de låg under med 5-1. Sverige vann matchen med 6-5. Ja, jag vet inte det, men han var inblandad i det mesta, kan man säga. Nästa byte han kom ut så var det en annan spelare. Och jag tror Gud vill ge oss mer av den andliga Foppa-effekten. Så att du inte packar ihop och ger upp när du åker på en smäll. Utan du blir taggad, du börjar be mer, du söker Gud mer, du blir mer hängiven, du läser Bibeln mer, du söker Guds visioner mer, du blir mer frimodig, inte mindre frimodig. Det är den guden som vänder förbannelse till välsignelse. Och nu säger Paulus då, punkt 3. Gud alena har vänt förbannelsen till välsignelse. För när nu judarna som majoritet sa nej till Jesus som Messias, så har Gud fört in icke-judarna in i den andliga delen av Abrahams förbundet. Och det är ju fantastiskt. Herren, Paulus lovsjunger Herren för hans suveränitet. Men nu går han tillbaka till det judiska folket. Och i Romarbrevet 11:1 står det så här, en väldigt viktig bibelvers. Romarbrevet 11:1 skriver han så här: jag frågar då, Romarbrevet 11:1, kanske Gud har förskjutit sitt folk Det är ju lätt att tänka det, eller hur? Nu när icke-judarna kommit i majoritet i kyrkan, då kanske Gud ändå har förskjutit det judiska folket, just som det judiska folket, just som det utvalda folket, just så där konkret som det var i Gamla testamentet. Han ställer en retorisk fråga. Och så svarar han: visst inte. Och det är nog den lamaste översättning från grekiska man kan prestera. För på grekiska står där: me egeinoto. Och på grekiska betyder det, det är en imperativ, och betyder det så här. Jag ska inte skrika, men det betyder: må det inte ske. Hör ni Paulus stämma där? Jag vill liksom att ni ska höra vad han säger. Va? Alltså, bara: nej! Må det inte ske. Jag tänker, tänk ifall Paulus ord hade kunnat höras genom 2000 års kyrkohistoria. Har då Gud förskjutit det judiska folket, må det inte ske. Må man inte ens tänka tanken. Och vad det baseras på, det har vi redan gått igenom på eftermiddagen, eller hur? Och då fortsätter nu Paulus att plocka i det här. Okej, okay. Så då har vi liksom en komplex bild här, va? Vi har att kyrkan är igång, majoriteten är inte judar. Vi har det judiska folket som är Guds folk, men där majoriteten inte har tagit emot Jesus just nu som Messias. Är ni med? Hur ska vi se på det? Ja, och då är ju Paulus, som vi tror här, fylld av den helige ande. Och då skriver han så här från vers 11. Jag frågar då, kanske snavade det för att det skulle falla, och det här är det judiska folket. Kanske snavade det för att det skulle falla. Visst inte. Alltså, kanske tänker man så här då, att eftersom Gud kunde använda sig av att det judiska folket sa nej till Jesus som Messias, så ställer Paulus den retoriska frågan. Då kanske man kan tänka tanken liksom att Gud ville att de skulle säga nej till Jesus som Messias. Och då säger han: visst inte, absolut inte. Det vill han absolut inte. Men han kan använda sig av även det som är negativt. Han håller ihop det så bra. Det är en smart kille det här. Och så fortsätter han. Häng med här nu. Men när det föll blev det till räddning för hedningarna. Och så fortsätter det. För att detta skulle sporra deras egen avund. Om deras fall gav världen rikedom och deras nederlag gav hedningarna rikedom, vad skall då inte deras fulla styrka ge? Och så vers 15. Ty om detta att de försköts gav världen försoning. För så var det ju, eller hur? Alltså när de sa nej, inte alla, men när majoriteten sa nej till Jesus som Messias, då fick hela världen, alltså alla människor, det betyder det judiska folket och alla andra folk, fick försoning. Det är ju nästan halleluja, eller hur? Inte riktigt, men nästan. Tangera. Och så fortsätter han. Häng med här nu, för det här är en av mina absolut favoritbibelverser, om man nu får ha det. Ty om detta att det försköts gav världen försoning, vad skall då deras upptagande ge om inte liv för de döda? Och upptagande här, det är ett grekiskt ord som får oss väldigt mycket att tänka på den förlorade sonen. Är ni med? Ni kommer ihåg? Den förlorade sonen snillade bort allting och så omvände han sig. På grekiska står där, han kom till sig själv. Mycket intressant. Och så börjar han vända tillbaka, och då står det i Jesu liknelse att Jesus säger att fadern stod där vid horisonten. Alltså det är inte så att fadern är inne i sitt hus och så får sonen ringa på och så kommer fadern ner och säger: jo, men okej. Nej, nej, nej. Fadern spanar vid horisonten. Fadern går varenda dag och bara längtar efter att sonen ska vända tillbaka. Han står med öppna armar. Och det är precis det upptagande. Alltså att ta emot. Det är en omfamning vi talar om. Det är inget mekaniskt. Det är inte en teologisk teori. Det är inte en princip först och främst. Det handlar om en öppen famn från fadern. Som längtar och smärtar och blöder för alla människor, men inte minst för det folket som är hans eget folk, det judiska folket. Han som i Bibeln kallas för Israels Gud. Och då säger Paulus:
Tänk nu, säger han, tänk nu. Jag menar, när majoriteten sa nej till Jesus så använde Gud det för att ge hela mänskligheten en väg till försoning på korset. Så fortsätter han, vad kommer då ske när det judiska folket vänder tillbaka och bekänner Jesus som herre? Jo, då säger han, då kommer en uppståndelsekraft att gå över hela mänskligheten utan något motstycke i världshistorien. Och så finns det de som säger att Bibeln är tråkig. Och vi kan titta också på Romarbrevet 11 från vers 25. Där skriver Paulus så här. Han har precis talat om olivträdet som en bild för Guds folk och talat om att då vi har fogats in i olivträdet, icke-judar som har kommit till tro, vi har liksom fått del verkligen av olivträdet, vi är verkligen en del av olivträdet, vi är en del av Guds folk. Men så talar han om att det judiska folket som kom från olivträdet, hur mycket lättare kan inte de ympas in i sitt eget träd? Och så fortsätter han och säger så här från vers 25. Bröder, för att ni inte ska förlita er på ert eget förstånd vill jag att ni ska känna till denna hemlighet. En del av israeliterna är förstockade och skall förbli det tills hedningarna i fullt antal har nått målet. Men då skall hela Israel bli räddat, som det står skrivet. Från Sion ska befriaren komma och ta bort all synd från Jakob. Och detta mitt förbund med dem betyder att jag lyfter av dem deras synder. Så det den här texten talar om, det är att den säger så här, att det kommer ett mysterion, hemligheten var mysterion. Ett grekiskt ord som från början betyder att stänga munnen inför något stort som talades ut i en ny religiös rit man gick in i. Men så kristna tar det här ordet, det kommer in i Bibeln, i Guds eget ord. Och här betyder det någonting Gud inte tidigare har uppenbarat, men som han uppenbarar nu. Och det som han uppenbarar nu, det är då att han uppenbarar att när hedningarna, alltså icke-judarna, och i den här bemärkelsen verkar det betyda kyrkan, det är ju både hedningar och judar, men ändå, Paulus leker med orden så, när de har nått telos, målet, alltså när Kristi kyrka är precis vid liksom punkten vid Jesu återkomst. Och idag talar vi inte om eskatologiska teorier, det kan vi ta en annan dag, det är jätteroligt, men vi tar inte det just nu. Utan nu tar vi de stora dragen här. När de börjar närma sig målet, när de börjar liksom komma till tiden för Jesu återkomst, då skriver han, då ska hela Israel bli räddat. Och Israel finns 73 gånger i Bibeln, i Nya Testamentet ska jag säga. 71 av de gångerna kan vi säkert säga att det handlar om det judiska folket och ingenting annat. Det gör det ganska lätt med de andra två. En personlig åsikt. Så jag tror att Israel här, precis som i resten av Nya Testamentet, betyder ingenting annat än det judiska folket. Israel är inte en beteckning på kyrkan, utan då talas det om Kristi kyrka, ecclesia. Här talas det om Israel, det judiska folket. Och här står det att Israel ska bli räddat. Frälst, säger vi. Jesu namn är ju räddning. Alltså de ska bli Jesusade, skulle vi kunna säga. För det är ju hans namn. Och hur ska de bli det? Jo, från Sion ska befriaren komma och ta bort all synd från Jakob. Och detta mitt förbund med dem betyder att jag lyfter av dem deras synder. Jag fick sån här flashback, déjà vu. Det var så att när jag var 16 så åkte jag iväg till USA ett år som utbytesstudent. Och sen fick jag teaterstipendium från ett college. Så jag åkte runt för dem att tävla i teater. Jag var för ung för att gå college egentligen, men de är flexibla i USA, så det gjorde jag. Men då ingick det att man var tvungen att ta vissa kurser, för man skulle liksom bygga på någon slags framtida skådespelarkarriär. Det var något som abrupt avbröts när Herren kallade mig att åka hem till Sverige och bli präst, kan man säga. Men det året så var jag kvar, mitt andra år i USA.
Och det ingick bland annat då att man var tvungen att ta en kurs i veckan i ballett. Och jag har en erkänt usel taktkänsla. För att inte tala om danskänsla då. Och jag kommer aldrig glömma min första lektion. Det var en mycket kort koreansk kvinna som var min ballettlärarinna. Hon kunde skruva sin kropp åt alla håll som existerade, några till. Och dessutom så var det på den tiden så sprang jag 800 meter också. Det är ganska tufft. Jag hade slutat precis då, men jag gjorde det på high school året innan. Så jag sprang rätt så hårt tränad så. Så kom hon in och så tittade hon på mig i trikåer då. Det var första gången i mitt liv tror jag som jag hade på mig trikåer. Och så bara tittade hon på mig upp och ner och så sa hon liksom ett syrligt litet leende så här. Ha, sa hon, du springer medeldistans. Och det var tydligen inte alls bra för ballett. Och sen följde då en kurs då hon försökte träna mig att få någorlunda grundläggande taktkänsla. Och det var inte lätt kan jag säga. Och vi var 3 killar och 18 tjejer på den här ballettkursen. Så det innebar att vi fick lyfta 6 gånger varje övning när man skulle lyfta någon dam. Nåväl, det var väldigt djupt och seriöst. Nu ska vi gå vidare. Och det jag vill tala om nu på slutet här då, det är att okej, okay, det judiska folket ska komma tillbaka till Jesus. Och hur ska nu detta ske? Och där kan vi då försöka att hitta ett mönster. Och det finns i profetior egentligen både i gamla och nya testamentet. Men jag tänker den här gången nu utgå från Hesekiel. För att peka på ett mönster. Och det är 3 ord jag tänker på idag och som vi ska ha också för att tala lite grann om Israel av idag. Hur ska vi se på det? För det var där vi skulle landa faktiskt. Och om jag då börjar med Hesekiel 36, vers 24. Profeten talar och han säger så här till det judiska folket. Ty jag ska hämta er från folken och församla er från alla länder och föra er till ert land. Och jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era eländiga avgudar. Och jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i ert bröst. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma i ert bröst och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och gör efter dem. Och det första man kan notera här, och det är ju det att, jag vet inte om du har hört folk säga så här, att ja, men i alla tider har folk trott på att vi lever i den yttersta tiden. Och det har ju folk gjort. Men profetior uppfylls idag som aldrig tidigare uppfyllts. Och en sån profetia står här i Hesekiel 36:24, nämligen att det judiska folket ska komma tillbaka från alla länder. Det har aldrig hänt förut i världshistorien. Det händer idag, inför våra ögon. Och när det gäller då mönstret angående Herrens handlande med det judiska folket i den yttersta tiden, så är det 3 ord jag idag vill nämna. Det första ordet är samlas. De kommer samlas från alla länder. Det andra ordet jag vill nämna, det är förnyelse och väckelse. Det står här att den heliga ande kommer komma in i dem. Det kommer ske en förbundsförnyelse. De kommer komma till liv igen. Andligt på något sätt står det här. Alltså stenhjärta blir hjärta av kött. Så jag använder hans, det är inte min bedömning utan det är Hesekiels bedömning. 3. Punkt 3 kan man läsa om i Hesekiel 38-39. Men man kan lika gärna läsa om punkt 3 i Sakarja kapitel 12 från vers 1. Och Sakarja 12 från vers 1, där står det så här. Detta är en utsaga som innehåller Herrens ord över Israel. Så säger Herren, han som har spänt ut himlen och grundat jorden och danat människans ande i henne. Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också över Juda ska det komma när Jerusalem blir belägrat. Och det ska ske på den tiden att jag ska göra Jerusalem till en lyftesten för alla folk. Var och en som försöker lyfta den ska skada sig illa på den. Och alla jordens folk ska församla sig mot det.
Är ni med? Så vad vi har här helt enkelt är att vi har tre olika saker. Det judiska folket ska om igen samlas, och de ska samlas från alla länder. Vi skulle kunna säga mer om det, de 12 stammarna och sådär, men det tar vi inte idag. Men de ska samlas från alla länder. Det andra är att det kommer ske en förnyelse, en väckelse. Det tredje är att det kommer ske en press som kommer från också alla folk. Du märker kopplingen. Och det stämmer bra överens med, du vet, vad är unikt för den allra yttersta tiden? Ja, egentligen är ingenting unikt, för det är samma elände som vi har haft sedan syndafallet. Men det unika är proportionerna. Vill du ha ett ord för den allra yttersta tidens profetior, så är ordet globalt. Globala dåliga ledare, alltså inte bara dåliga ledare, men de som är dåliga kommer ta kontroll och de kommer vara globala. Global svält, inte överallt, men på många, många platser över jorden. Globala krig, globala sjukdomar, uppmuntrande, eller hur? Globala naturkatastrofer, och samtidigt global väckelse. Och det judiska folket hanterar Gud också på ett globalt sätt. De samlas från alla länder. Så det är nivån som antyder att vi börjar närma oss den allra yttersta tiden, inte sakerna i sig själva. Är ni med? Ja. Och då, nu är det så här då, att ska vi liksom lite grann kika på Israel av idag, för det var där faktiskt vi skulle lända, så kan man då säga så här att det är ju inte så enkelt att allting sker liksom lugnt och fint och prydligt i ordning. Eller hur? Så det är inte så här liksom att vi kan titta, aha, nu samlas det judiska folket. Nu kommer nog snart förnyelsen. Ja, där kom nu förnyelsen och väckelsen. Det var ju nummer två. Nu kommer nog snart nummer tre, global press. Ja, nu drar alla folk upp emot Israel. Ja, men det var nummer tre. Nu, ja, där kom Jesus. Alltså det händer, det är på riktigt, det är Guds ord, det uppfylls inför våra ögon, absolut. Men vi märker att skeendet fungerar liksom mer dynamiskt än så. Är ni med? Så den här, till exempel det här med återsamlandet. Den vanligaste anledningen till att det judiska folket har börjat samlas tillbaka till Israel igen är förföljelse. Det är därför de har samlats tillbaka i stor utsträckning. Det har funnits de som absolut har haft en sionistisk vision, och det finns de som har haft liksom en vision från Gud att komma tillbaka till sitt land, absolut. Men majoriteten har valt Israel för att de blir behandlade så fruktansvärt illa överallt annars. Men de är på väg tillbaka. För ett år sedan nådde Israel en historisk punkt. För första gången på 2000 år så blev landet Israel det land på jorden som har flest judar i landet. 5,55 miljoner för ett år sedan. Så där har du återsamlandet, och det sker ju verkligen från alla länder. Det finns inte ett land på jorden du kan åka till som inte har någonstans haft judar som har varit eller är på väg tillbaka till Israel. Det skulle jag vilja påstå är en profetia som håller på att uppfyllas inför våra ögon. Har aldrig hänt förut, händer just nu. Går att mäta och väga, så man behöver inte vara raketfysiker för liksom att fatta vad det innebär. Eller hur? Man behöver inte vara teoldoktor ens för att inse att om det står i Guds ord de ska komma tillbaka från alla länder, och det är första gången i världshistorien de gör det just nu, så kanske det inte är en slump att det sker samtidigt som vi har globala vapen för första gången, samtidigt som vi har ett globalt alla de här tendenserna till globalisering i hela världsordningen framför oss, samtidigt som vi första gången har någonting som börjar påminna mer och mer om en global väckelse, då kyrkan hela tiden växer mer än den någonsin har gjort, samtidigt som jag kan rasta ut hur många saker som helst som håller på att ske på samma gång. Okej. Hur har vi det nu med global ja, vi tar det tråkiga först. Global press. Och det är ju helt enkelt så att Zakaria 12 pekar ju hän mot att en gång kommer den här pressen att kulminera. Den kommer öka. Precis som återsamlandet kommer att öka, det kommer bli mer och mer återsamlande, så kommer det bli mer och mer press. Och till slut kommer antikrist själv, den onde ledaren i sluttiden, anföra själva slutattacken mot Israel. Och då kommer det handla om att utrota judarna, utrota Israel. Det är tydligt från Zakaria 12. Det är bara att läsa innantill och på många andra ställen. Nåväl. Vad innebär det här? Jo, om du tittar på dagens Israel, så skulle jag säga så här. Självklart får vi kritisera Israel. Självklart. Jag behöver bli kritiserad. Jag tror du också behöver det. Eller hur? Sen är vi väldigt ömma, vi säger, och kritisera mig gärna. Och sen så fort någon säger någonting så blir vi jättesårade ofta. Så där, va? Men ändå, va? Vi behöver det, eller hur? Äktenskap kan vara en väldigt god miljö för konstruktiv kritik. Eller hur? Kan skapa en viss irritation, men det är ofta mycket dynamiskt. Och vi växer av det. Så va? Du som är... Ja, vi säger inte mer om det just nu. Säger inte mer om det just nu, vi bara säger så. Så har vi sagt det. Precis. Vi stannar där. Jo, men i alla fall, då är det så att jag menar, titta på det klimatet i Israel. Jag menar, vi är ju mycket mer konflikträdda än det judiska folket. Araberna också för den delen. Vi är mycket mer konflikträdda. Där nere så är man ju van att smälla på, va? Alltså, de kan ju stå och diskutera med varandra, vänner som jag har, och jag börjar bli orolig liksom. Och sen, jag ska inte romantisera, för det är inte alls alltid så här, men många gånger så är det så att sen går de därifrån och är vänner. Och jag menar, vem har någonsin trott att judarna av idag är perfekta? Bara lägg till ett sånt faktum att majoriteten ännu inte känner Jesus. Vi tror ju ändå att Jesus gör skillnad, tror du det? Om man inte känner Jesus så gör ju det skillnad, fast åt andra hållet. Så jag menar, den här liksom synen att de är perfekta, den kan man ju direkt... jag menar, det är bara att åka ner dit så blir du av med den omedelbart. Alltså jag ska inte mäta med andra, men jag har en väldigt stark kärlek till människorna där nere. Men man är ju också väldigt övertygad om att de är underbara, de är ljuvliga, men de är inte perfekta. Så det är inte fel att kritisera. Alla länder, alla stater mår bra av att granskas. Amen. Men nu kommer det. Var kan vi märka att någonting är fel? Jo, det är på proportionerna av kritiken. Det är där vi kan märka att det judiska folket är attackerat som inget annat folk. Är ni med? När ett litet folk i ett land stort som Småland, mycket, mycket smärta, mycket, mycket inte vi förstår, men när ett sånt folk drar på sig en enormt stor mängd av FNs resolutioner, bara för att säga en sak, så förstår man att någonting är skumt. Vi hade föredrag av en statsvetare när jag pluggade i Jerusalem. Och han sa det. Han var inte kristen eller höll fina Israel-föredrag, utan han var bara där som statsvetare, och han skulle bara ha lite föredrag för oss om vad de forskade om. Och då sa han det att, ja, ni ska ju veta det, sa han, att Israel är världens i särklass mest journalisttäta land per invånare. Jaha, varför det? Jo, men sen, det är ju enkelt. Jag menar, hela världen bryr sig om Israel, för det första. Alla har en åsikt om Israel. Eller hur? Det är laddat. Jimmy Carter sa när han tog emot fredspriset, Nobels fredspris, sa han så här: det judiska folket och landet Israel är ett öppet sår i hela världen. Slutcitat. Det är laddat. Och då så den här kritiken, han pratade då statsvetaren och sa det, att det är oerhört intressant för väldigt många människor, miljarder människor faktiskt, genom världsreligionerna inte minst, är alla har en åsikt. Det är den enda demokratin egentligen i den delen av världen. En journalist kan åka var som helst i princip, med få undantag. Ibland kan det vara undantag här och där, men i princip är det en demokrati. Va? Du kan åka vart du vill, det är ett öppet samhälle. Och det är stora pengar, så. Det är enorma pengar att göra nyheter från Israel. Så det är världens journalisttätaste land, alla kategorier. Och det innebär ju att vad som än händer i Israel, det får världen reda på. Och det är inte fel i sig, men grejen är den att det förlorar alla proportioner. Och det är precis så man kan känna igen en andlig attack. Alltså en attack där även djävulen är inblandad, det är ju en attack som blir oproportionerligt stor. När det tappar alla proportioner. Detta hat mot Israel och det judiska folket som bara väller fram som en vulkan. Då förstår man att någonting är skumt. Då ska du direkt börja fundera. När man börjar tappa proportionerna, då börjar man förstå att någonting är skumt. Och det säger sig självt att den onde själv hatar det judiska folket mer än något annat, för att det är ett tecken på Guds trofasthet. Det är ett tecken på att Bibeln är Guds ord. Det är ett tecken på att Guds ord stämmer. Och det är ett konkret tecken. Det är ett fysiskt tecken. Det går liksom inte att gå runt. Det går inte att gå förbi. Och därför denna enorma, enorma våg. Så det är inte fel på kritiken i sig. Men det är proportionerna på kritiken. Hängde ni med? Och så har jag sparat det roliga till sist. Och det är ju det här med förnyelse. Och glättigt är det inte. Jag ska säga så här, glädjefyllt. Det låter bättre. Glädjefyllt, för det är det verkligen. Tack. Och det är då att till slut kommer, som vi har redan läst i Romarbrevet, du kan läsa Zakaria 12:10 också, och du kan läsa andra texter som handlar om att till slut kommer ju hela det judiska folket bekänna Jesus som Messias, som folk, precis vid Jesu återkomst. En nationell väckelse. Men det är ju oerhört intressant att se vad som har hänt fram till idag. För att i denna sista generation har ju ett mirakel skett. Och det är att allt fler judar börjar bekänna Jesus som Messias. Idag säger, jag har hört en siffra, jag vet inte hur aktuell, det är väldigt svårt. Man räknar på olika sätt också. Men jag bara säger en siffra jag har hört av en messiansk jude som är hyfsat insatt. Han sa för något år sedan 300 000 judar i världen är messianska judar. Alltså 300 000 som bekänner Jesus som Messias. Och så pratar man i Israel, säger de messianska pastorerna till mig, 10 till 15 000 judar är messianska judar. Och just nu är de uppe i cirka 120 församlingar på väg framåt. Är de eniga?
Nej!
Bråkar de? Ja! För de har sin gamla och nya människa precis som du och jag. De får brottas mycket med sin identitet också, eller hur? För de ser ju historiens ljus på ett plan. Alltså judar har funnits hela tiden i hela kyrkohistorien som varit kristna, men nu att det finns messianska judar som grupp är alltså någonting som händer i vår generation, mina vänner. Och att möta dessa bröder och systrar, inte minst i landet Israel, vilket jag har gjort mycket, det är en enorm upplevelse. Och samtidigt så lever de, alltså både judar och araber som är kristna, lever under mycket tuffa omständigheter. Jag har mycket goda vänner, arabiska pastorer, som lever under väldigt tuffa omständigheter också. Vi hade en kväll med en pilgrimsgrupp som var alldeles fantastisk. Med en arabisk pastor och en judisk pastor. Båda två fick vittna om hur Gud har rört vid deras hjärta och gett dem kärlek till varandra. Och vi fick be för dem tillsammans när de stod och höll om varandra. Så fick vi samlas runt omkring dem och be för väckelse där nere. Och det tror jag, Kristi kropp är hoppet för världen. Och det är också det för den delen av världen. De behöver vårt stöd. Jag har en församling jag känner alldeles speciellt för. Det är den församling jag pratade om som jag predikade i när missilerna visslade ner. Ni kommer ihåg det? De har det tufft just nu. De är klämda av ortodoxa judar. Inte alls alla ortodoxa, men det är en grupp där som klämmer dem tufft. Och jag känner nu för att jag skulle vilja göra en insamling till dem. Och det gör vi inte idag, vi har tagit upp kollekt här. Men alltså jag funderar på att ordna något event. De skulle verkligen behöva en uppmuntran. De lever i väckelse alltså. Många kommer till tro, men de har det jättetufft på samma gång. Klämda från alla håll egentligen. Och jag menar deras... Orkar du 10 minuter till? Deras förkunnelse är ju gripande. Bara ge ett exempel. Det finns ett hus i Tel Aviv som heter Gilgal. Har du talat om det? Jacob Damkani, Trumpet of Salvation. De har ju ett hus där de har en vision att ta emot inte minst många judar och berätta för dem om Jesus. Och de har känt sig inspirerade av den heliga ande att köpa in ett antal tavlor. Och jag vet inte hur står det med de där tavlorna. Kanske någon här vet bättre om de har fått dem eller köpt dem på något sätt. Ja, de är fantastiska i alla fall. Det är tavlor med bibliska motiv. Och det här är alltså det första evangelisationscentret i Israel som har den här storleken på helt enkelt sen Jesu första ankomst kan man nästan säga. Det är ett väldigt speciellt center. De har problematik, absolut, det är inte det. Men alltså det är speciellt.
Och en tavla de använde för att vittna om Jesus, det är en tavla på Josef. Och det är den här scenen, du vet, när Josef tar av sig sina egyptiska kläder och visar sina bröder att han är en av dem. Och just Josef är så väl funnet. Ni kommer ihåg att jag sa att man tror att det finns två messias. Eller hur? Och den lidande messias, han heter Mashiach ben Josef. Josefs son. Och därför är det så väl funnet att predika om Jesu korsfästelse utifrån Josef. Och då predikar de om det här att Jesus har burit egyptiska kläder i 2000 år. Men i vår tid håller han på att visa sitt eget folk att han är en av dem. Och på samma sätt som Josef förlät sina egna bröder så förlåter Jesus sitt eget folk. Precis som han förlåter alla andra och älskar alla andra. Det är ett exempel. Och Gud kan ju göra märkliga saker. Jag kan avsluta med det, att bara berätta om en sån här liten uppmuntrande sak. Och det är att jag har goda vänner, messianska judar uppe i Jerusalem, som berättat att det har börjat en ny intressant tradition där uppe. Det började för kanske nu kan det kanske vara 7-8 år sedan. Så plötsligt på julafton. Ni vet, det judiska året firar ju inte julafton, det vet du. De har Chanukka ungefär samtidigt, men det glider ju, så det är ju, jag menar, oftast är det vid sidan om just julhelgen. Men då kom det i alla fall plötsligt in i deras kyrka Christ Church, som ligger vid Jaffaporten. Kom det in judar utifrån landet, sekulariserade judar. Ja, kom in där på julafton och frågade dem, vad gör ni här? Eller så sa de väl inte, men liksom, ja, hej, och vad vill ni? Ja, sa de, alltså vi bara vill ha julkänsla. Ja, så tänkte de, julkänsla, ja, men då fick de ordna en gudstjänst när de ändå var där. Så de ordnade en liten julgudstjänst, ni vet. Väldigt mycket som vi skulle ha gjort, med lite julsånger och lite rena med det tredje. Ja, så gick den här gruppen vidare till nästa kyrka. Och till nästa kyrka. Och sen till nästa år så kom det fler. Och så kom det fler, och så kom det fler. Och nu alltså, på julafton kommer alltså karavaner av bussar från hela Israel. Sekulariserade judar som kommer upp till Jerusalem. Som går runt från kyrka till kyrka, för de vill ha julstämning. Och nu har ju kyrkan fattat det här, och inte minst de messianska judarna. Så nu har de ju ett digert julprogram som de erbjuder, såklart. Inklusive evangelisation och ja, allt vad de nu kan uppbåda. Så att det här visar ju just på hur många kreativa vägar som Gud har för att nå det judiska folket i vår tid. Och de behöver verkligen våra förböner. Så är det någonting jag skulle rekommendera dig att stödja, så är det att stödja Kristi kropp där nere. Och det tror jag är den bästa kärleksgåvan vi kan göra för alla andra där nere också. Inte minst de messianska judarna. De välsignar sitt eget land. De ser judarna som det utvalda folket. Och samtidigt så står de upp och förkunnar att Jesus är Messias. Och de får ofta betala ett högt pris. En pastor, han beskrev sin tjänst så här. Han är en stad i Israel. Det är oviktigt vilken, men han är pastor för en av de största messianska församlingarna i Israel. Och han sa så här. Ja, vår tillvaro, sa han, det är som att bo på randen av en vulkan. Vi vet aldrig när det ska explodera. Och jag högaktar dem. För att de, som så många andra kristna runt om i världen, de bär sitt kors med stolthet och glädje. Jag säger inte att de är perfekta. Jag säger inte att de inte behöver förlåtelse varje dag, för det gör de. Men de bär, och de får vara för oss kanske en uppmuntran. Hur viktig vår kallelse är. På tal om det vi pratade om tidigt i eftermiddags. Vår egen stötesten, Jesu Kristi kors. Det blir det sista här. Alltså, låt Herren göra ditt liv salt. Kompromissa inte bort det som kan kanske väcka reaktion i andra människors liv. Tona inte ner ditt vittnesbörd. Var inte dum, var inte dryg, var inte fanatisk. Men jag tror allvarligt talat att väldigt få svenska kristna håller på att ramla i det diket. Utan tvärtom tror jag att Jesus står där med saltkaret och vill liksom salta på lite grann. Eller hur? För vi lever i en avgörande tid. Det var som Joel Rosenberg. Det sista jag säger. En av mina favoritföredragshållare heter Joel Rosenberg. Läs gärna hans böcker, de är väldigt spännande. Joel Rosenberg, jag kunde predika om honom också, men det gör jag inte nu. Och jag var väldigt stolt, i Kanada höll jag föredrag om Israel. Och då fick jag ha seminarium om tiden tillsammans med honom. Han hade seminarium 1 och 2, jag 3 och 4. Och det kändes väldigt stort för mig. Jag fick till och med hälsa på honom, den stora Joel Rosenberg. Det var fantastiskt fint. Fint att få dela om det. Men då sa han så här när han predikade, och alla människor liksom upplevde när han predikade just det här hur allvarligt och angeläget allt det här är. Så sa han en konklusion, och den säger jag till er också. Om du har några stora synder inbokade, så avboka dem. Ska vi be tillsammans? Då tackar vi dig, himmelske fader. Vi tackar dig framförallt för att världshistorien kommer avslutas med din återkomst hit till jorden. Tackar dig för att du är Israels Gud. Herre, vi välsignar just nu det judiska folket och Israel. Och Herre, samtidigt så välsignar vi alla människor där nere, judar och araber, i hela det här området som är så fyllt av förvirring och smärta på många olika håll. Och Herre, vi ber om en väckelse över detta land. Vi ber att du kommer till Kristi kropp överallt och upplivar Kristi kropp. Och uppväcker en kärlek i Kristi kropp till alla människor som de lever med. Vi ber om en mäktig väckelse där nere. Och Herre, vi ber att det judiska folket och landet Israel ska få vara ett positivt tecken för människor och inte en stötesten. Vi ber om det, Herre. Vi ber att du skulle bryta med allt hat, allt oresonligt, oproportionerligt hat som finns. Vi ber istället om en våg av kärlek och förståelse och försoning. Det ber vi om, Fader. Och så ber vi för våra egna liv. Vi ber om en väckelse. Och Herre, vi kommer ihåg bönen. Sänd en väckelse och börja med mig. Och Herre, du ser själv. Om vi alla upplever att vi behöver lite mer salt i våra liv. Inte bli fanatiska, inte bli överdrivna, inte bli oproportionerliga. Men bli faktiskt mer salta. Herre, vi kan inte det i egen kraft, men du kan det. Så Herre, vi ber att du kommer helig ande. Och inte idag bara, utan imorgon. Ger oss en sund frimodighet. Herre, låt det vara slut med den här försagdheten, den här försiktigheten, det här krypandet, den här krokryggigheten. Herre, låt oss ta till oss dina ord i Lukas 21. Räta på er och lyft era huvuden när ni ser allt detta hända, ty er förlossning närmar sig. Jag ber, Fader, att du just nu utgjuter en stolthet över att vara kristen. Jag ber om det, Herre. En stolthet och en hängivenhet i våra liv, Fader. Inte att vi driver fram det av egen kraft, utan för att du av nåd vill komma med din eld.